Podplay.
Hon binder hans fötter och han börjar känna att nu är det något riktigt, riktigt sexigt på gång.
Jag vill inte ha så här.
Det var det. Vad jag kommer laga till dig på din födelsedag. Det var det.
Jag känner att de bröllopspresenter vi fick, de leknar lite.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord, en true crime podcast av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell. Vi sätter oss.
Kul att ni som är här
är här. Verkligen. Just du ville komma hit var ju för trevligt.
Det är underbart.
Det är verkligen underbart. Hur mår du, Anna?
Jag mår underbart också. Hur mår du, Karin?
Jag mår bra, tack. Det är den krispigaste jävla hösten. En höst som är liksom fleeting i Göteborg. Så man får verkligen glädjas. Alltså jag vet om att den är det även i Stockholm, men det är på ett annat sätt här. Snart kommer det regna underifrån. Väldigt snart, jag känner det. Alltså det är som att man känner regnmolnen.
Du känner det i
horisonten. Du, vi ska ju alldeles strax dra igång med veckans podd. Men jag tänkte bara fråga dig först om du kanske såg en liten utläggning av en person i vår Facebookgrupp.
Det gjorde jag. Kul att du frågar. Det gjorde jag absolut. Jag läste igenom alla 60 kommentarer. Eller vad?
Det var ju en kvinna som kom in och klagade. Eller vet du vad? Hon skrev ju uttryckligen att hon ville komma i kontakt med oss. För att säga att hon tycker att hon hatar hur vi pratar, eller hur?
Ja,
eller,
exakt.
Hur en av oss pratar, fast hon sa ju inte vem. Och jag fick en liten känsla av att hon kanske typ trodde att vi bara var en person.
Kanske. Och det var precis det här. Jag tror att det var jag. Jag tog den.
Fast det gör man ju, jag tror ju att det är jag, om du fattar vad jag menar. Alltså, det är ju bara ens egna självhat som typ
kickas igång.
Ja, alltså 100%. Hon hade ju alltså en brutal, måste ändå säga, riktigt jävla elak utläggning om att om man är så dålig på att göra någonting som den här av oss då är, efter så många år av att ha gjort det, så borde man kanske bara lägga ner. Och det var ju verkligen, verkligen hennes syfte för att höra av sig. Det var ju verkligen att få oss att sluta göra den här podden.
Och det är ju brinnande engagemang, det får man ändå ge. Men det var länge sedan det var en sån liksom fullskalig attack, känner jag.
Ja, men absolut, det var det ju. Det var ju inte så länge sedan som du var inne och läste recensioner alltså på typ podcaster. Eller hur?
Nej, det gjorde jag.
Jag tar upp det här av två anledningar. Det ena är att jag tycker typ att det är fascinerande hur jävla ledsen man blir typ. Alltså att det känns så jävla jobbigt. Och folk skriver så snälla saker till oss. Men det är de här, alltså just det här när de är så elaka. Det är ju också väldigt svårt att relatera till att man hör av sig till någon för att uttryckligen få dem att sluta göra det de gör. Det är ju väldigt, väldigt svårt att relatera till.
Ja, precis. Göra någon ledsen med uppsåt känns ju väldigt främmande.
Ja, att hon verkligen var så. Men det var väldigt roligt att hon lade till inget troll i sitt inlägg, tycker jag. Alltså hon hade en flair i sin liksom ilska. Det var ju någonting om att hon var så här: jag skulle aldrig söka till Idol typ. Eller du vet, eller om det var så här: jag vet att jag inte kan dansa på operan, så varför ska de här, du vet vad det är. Men den verkliga anledningen till att jag ville ta upp det är typ att det är så här: jag tycker att det är så fruktansvärt rörande och värmande att se våra lyssnare på ett ganska ofta typ ganska roligt sätt, men också väldigt så här rakt på sak, tydligt, ibland också brutalt tillbaka, typ rida ut i våran ära.
Ja, jag håller verkligen med. Tack ska alla ni ha som faktiskt vill lyssna på
verkligen
vår podd.
Verkligen,
alltså man behöver ju inte, så det är ju mycket. Bara att lämna om man inte vill. Men vi är så glada för alla er som vill vara med. Alltså, vi älskar er.
det här fallet is a doozy, kan man säga. Och jag ska säga direkt att för att liksom den här historien är, det är mycket vändningar, det är många detaljer, många starka detaljer, och vissa saker har jag liksom inte kunnat ta med. Så om man vill djupa mer i det här fallet och få höra ännu mer om vad som hände, så kommer jag kunna då säga lite källor på slutet som gör att man kan göra det.
Mm.
För det är quite a ride, kan man säga. Det är slutet av 90-talet och Richard Thompson, en skild man som jobbar i telekombranschen, är på jakt efter en ny kärlek. Han får syn på en kontaktannons i en tidning, en brittisk tidning då, där han bor i Storbritannien, som gör honom intresserad. Kvinnan är lärare och håller på med antikviteter och skriver under sin annons med alias Bubbly Blonde. Finns det någonting man älskar mer än en Bubbly Blonde? Snart träffas de och Richard blir stört förälskad i den charmiga Dina Holmes. Parets relation går snabbt framåt och Dina tillbringar allt mer tid i Richards stuga i West Sussex. Efter bara ett par månader gifte sig det lyckliga paret på ett Holiday Inn-hotell i Florida med hotellchefen och någon från repan som enda vittnen.
Mm.
Dina älskar nämligen Florida. Hon har varit där flera gånger innan och hennes dröm är att flytta dit permanent. Och snart drömmer då Richard om det här tillsammans med henne. Han har alltid älskat att fiska och Dina typ föreslår att så här, han ska ha en framtid där, alltså där han jobbar med att fiska helt enkelt, och inte som yrkesfiskare utan snarare som en person som leder, du vet, såna turister utflykter typ i Florida. Han blir sugen på att köpa en båt och börjar arrangera fiskeresor, och han är så otroligt glad att ha en kvinna som tror på honom och hans drömmar. Så att de åker till Florida igen, där han går en skepparkurs för att förbereda sig för sin liksom framtida liv. Han tar ut tidig pension och hon använder de pengarna för att restaurera hans lilla stuga för att de ska kunna hyra ut den när de flyttar till USA. Hon köper en hund till honom i present och allt är toppen för the newlyweds. De behöver bara lösa sina green cards för att kunna realisera drömmen om en USA-flytt. Och så en dag i januari år 2000 har Dina goda nyheter. Det har löst sig.
Mm.
Om det är någon slags advokat, tror jag, som ska komma förbi senare samma dag med Richards green card, och sen kan de ge sig av, för det verkar som att hennes redan är löst på något sätt då. Dina säger att för att fira har hon en väldigt speciell överraskning till Richard. Hon säger till honom att lägga sig på golvet i badrummet. Hon binder hans fötter och han börjar känna att nu är det något riktigt, riktigt sexigt på gång.
Stressad.
Hon binder hans armar och hans handleder. Och så täcker hon över hans ögon med en handduk. Och Richard är som sagt riktigt, riktigt peppad. Men så plötsligt händer något oväntat. Han får ett hårt slag mot huvudet, sen ett till och ett till. Om och om igen slår Dina honom i huvudet med något hårt, och sen hugger hon honom i överarmen med en kniv.
Men gud.
Det är blod i hela badrummet, så mycket blod att Dina halkar i blodet och ramlar omkull. Och Richard lyckas få loss sina händer och får tag i Dinas ansikte, och han trycker sina fingrar mot hennes ögon och säger: nu har du ett val, släpp kniven eller så trycker jag in ögonen i huvudet på dig.
Alltså gud, vad är det som händer? Det är Dina som Mr. and Mrs. Smith
verkligen. Dina släpper och grips också kort därefteråt. Men när hon åtalas för mordförsök säger hon att hon skadat Richard i självförsvar. Och juryn kommer att tro henne. Hon frias från de misstankarna men erkänner sig samtidigt skyldig till ett par andra åtalspunkter. Alltså typ ganska många åtalspunkter.
Mm-hmm.
Flera olika fall av bedrägeri mot Richard, men också andra tidigare älskare. Så många och så grova bedrägerier att hon kommer att dömas till 3 års fängelse. Inte nog med det. Dinas dom och misstanken om mordförsök har gjort att polisen börjat fundera på omständigheterna kring ett 8 år gammalt dödsfall. För i juni 1994 dog Dinas dåvarande make, Julian Webb under smått mystiska omständigheter. Och även om man då kom fram till att Julians död var självmord eller olyckshändelse, börjar man nu fundera. Kan det vara så att Dina har varit inblandad i sin makes död?
Oj.
Okej, är du med?
Mm. Verkligen.
Dina Holmes föddes 1960 i London och verkar ha levt ett ganska vanligt brittiskt medelklassliv under uppväxten, med den lilla skillnaden då att hon var en otroligt duktig gymnast som tävlade internationellt.
Mm-hmm.
Det var ju lite annorlunda förstås. Mm. Dina, hon växer upp, jobbar på bank och träffar Lee Wyatt 1982. De gifter sig 2 år senare och flyttar till Sussex och bosätter sig i byn Yapton, där de får en son. Yapton är en liten by där folk verkar ha ganska bra koll på varandra, eller så är det bara Dina och Lees grannar som är nosy bastards. De har väldigt bra koll och de verkar liksom inte skämmas för att take notes över vad deras grannar har för sig. Snart noterar det här grannparet att Lee inte längre syns till i huset, utan att hans fru och son är själva där allt mer. De vet dock inte varför. De vet nämligen inte att Dina är väldigt bra på att sy och designa gosedjur.
Asså?
Så bra att det har blivit som en liten nice liksom, sido-business för familjen. Så hon syr, designar och syr, och hon, och han säljer liksom. Och ett av de gosedjur hon har hittat på och börjat sy är en pyssling som heter Leprechaun Sean. Och jag tänkte att jag skulle skicka, att jag ska visa dig en bild på Leprechaun Sean. Om du går in på Facebook ska jag skicka det. Så kan du liksom beskriva vad det är du ser.
Okej. Alltså det är väldigt bekant på något vis. Det, är alltså, det ser ut som en liten, liten tomte. Alltså som en blandning av en monchichi och en tomte med hatt typ.
Men är han inte också lite apig? Eller? Alltså en sån, vad heter en sån liten...
Ja, men monchichi är ju lite apigt.
Just det. Ja, men du vet, det finns en sån liten...
Kommer du ihåg monchichi? Typ.
Ja, gud ja, gud ja. Alltså han, är ju, han ser ut som
ja,
en...
Ja, du tänker som en sån. Aha, jag exakt. Förstår.
En sån liten vit fluffig apa. Men jag skulle absolut säga att monchichi är in there. Han är en liten vit fluffig figur med röd näsa, svarta ögon, någon slags liten hatt. Alltså han är inte solklart leprechaun i, skulle jag säga.
Nej, det skulle inte jag heller säga.
Han är apigare än vad man tänker liksom. Och han ser, alltså, gillar du honom liksom? Gillar du Leprechaun Sean?
Ja, absolut.
Okej, okay, ja men och det finns det fler som gör, kan man säga. För en dag så får paret ett brev från det irländska flygbolaget Aer Lingus, vilket ju är...
Ja, jag älskar det. Det är det bästa flygplansnamn.
Unfortunate name ändå. Alltså jag förstår typ att det gör mig till en idiot att jag tycker det, men jag tycker verkligen
det. Jag älskar det. Jag tycker det är ett toppennamn. Aer Lingus.
Ja, exakt. Och Aer Lingus vill då dela ut Leprechaun Sean till alla sina första klassresenärer. Och det tycker jag är en rolig detalj, att det är inte att de vill dela ut dem till alla barn, utan de vill dela ut dem till alla första klassresenärer. Och det här är ju en otrolig möjlighet förstås, men avvakta lite grann, för de är inte de enda som är sugna på den här pysslingen, utan snart hör också självaste Disney av sig.
Nej.
De vill erbjuda miljontals dollar för att licensiera figuren Leprechaun Sean och alltså göra en film då med den här lilla...
Så stark är den inte.
Nej, 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 jag vet. Den är inte det. Men,
tycker jag.
Men vet du vad? Whatever Disney says goes. Alltså, så att familjen är ju liksom i extas. Typ. Alltså, de är på väg att få miljontals och åter miljontals dollar för den här liksom figuren. Snart vänds då lyckan till oro, för det har tyvärr spridit sig att familjen Wyatt har hittat pysslingsguld vid slutet av regnbågen. Och de som har fått upp ögonen för det här är tyvärr maffian.
Åh nej.
Dina berättar för Lee att maffian har hört av sig. Och de är ute efter Lee, eftersom han liksom är familjens överhuvud och även leder då den försäljningen i det här företaget. De vill alltså hota sig till en del av kakan. Därför har de skickat en grupp lönnmördare som heter The G-Men för att ge sig på familjen och specifikt Lee. Och därmed försäkra sig då om att få en del av de här Disney-pengarna. Dina säger till Lee att nu finns det bara en sak de kan göra. De måste hålla sig åtskilda. För det är just Lee som de är ute efter. Liksom. Så att om han är borta så kommer Dina och, om du minns, deras liksom, son som är ett litet barn vara säkra. Så Lee får alltså lämna huset i Sussex, sin fru och sin son, och istället flytta till kuststaden Newquay i Cornwall, där han under alias Colin Mitchell börjar jobba i en arkad.
Mm-hmm.
Han flyttar in i en lägenhet ovanför arkaden, och även om hans kollegor tycker att det är lite märkligt att deras nyanställda inte svarar när man ropar på honom med hans förnamn Colin, så kommer de fram till att han nog helt enkelt hör lite dåligt. Och det är så här, att det kommer in någon och bara så här, lite randomly har hamnat i den här staden, är tydligen inte så konstigt, för att det typ är en sån sommarstad. Folk kommer dit och säsongar, och det är typ inte mer med det liksom.
Folk rör sig där liksom.
Folk rör sig, och typ, han är en omtyckt person. Mm. Folk gillar honom. De tänker alltså inte att han egentligen heter något annat och är på flykt undan maffian. Lee skickar då mycket pengar, alltså så mycket pengar han bara kan. Mycket pengar. Han skickar så mycket pengar han bara kan. Jag vet inte hur mycket pengar man får för att jobba i en spelhall.
Antagligen inte så mycket.
Antagligen inte supermycket. Han investerar hela sin lön i en sån penny fowls, så den gillar så mycket i Storbritannien. men han skickar i alla fall pengar till sin fru och hoppas då att så här, snart kunna återförenas med henne när hotet från The G-Men är borta. Dina verkar dock inte ha lika bråttom, för kort efter att grannarna märkt att Lee slutat vara i huset märker de att en annan man dyker upp där allt mer. Han heter Julian Webb och jobbar för en tidning i området, och de träffas när Dina modellar för ett sånt makeover-reportage som de gör. Det är Julians idé att man ska göra ett makeover-reportage där man bara använder sig av saker från liksom, lokala affärer. Och hon är då modellen, och snart så blir de väldigt förälskade. Relationen går snabbt framåt. I maj, de träffas i maj, jag tror att det är 1990. I augusti samma år berättar de för Julians mamma Rosemary att de planerar att gifta sig. Och vad jag förstår är det första gången som Rosemary träffar Dina. Och hon är inte förtjust i liksom sin kommande svärdotter. Hon tycker också att allting går väldigt, väldigt fort och typ att det är konstigt. Liksom.
Ja.
Julian är en superomtyckt man. Han har väldigt många vänner som han är nära. Han är också väldigt nära sin mamma. Och det är många i hans närhet som tycker typ att hela den här situationen är konstig. Liksom. Men 1991 så gifte sig paret hur som helst, trots att Dina ju fortfarande är gift med Lee.
Ja.
Men
ingen hindersprövning där inte.
Nej, det verkar så. Och Lee fortsätter då också samtidigt att skicka pengar till sin fru och sin son och finansierar därmed hennes bröllop och även hennes bröllopsresa till Florida med en annan man. Julian och Dina bosätter sig också i hennes och Lees hus i Japton. Hon har ju verkligen, alltså det är så himla starkt tycker jag det här med att, alltså hon har de här these nosy ass neighbors typ, och att hon bara skiter i så himla hårt. Alltså de beskriver det som att de fattar att de har gift sig för att det dyker upp wedding cards i deras fönsterkarm. Man bara, man får den ju bara kolla vad fan hon har stått i fönstret upp.
Det är jättekul.
Julian känner Lee som Dinas tokiga, våldsamma ex. Alltså en man som har misshandlat henne under deras relation och fortfarande hotar henne. Vid ett tillfälle dyker han till och med upp hemma i Japton och misshandlar Dina. Och det här är ju en fruktansvärd situation, såklart. Liksom. Den är ju inte sann. Så. Men grejen är att det här är inte deras enda problem. Efter ett tag tillsammans så diagnostiseras Dina också med cancer. Och dessutom beter sig hennes arbetsgivare, den här banken, alltså på ett riktigt jävligt sätt i samband med hennes behandling. För de sparkar henne för att hon har så mycket frånvaro, vilket hon har på grund av att hon går igenom en cancerbehandling typ. Det är i alla fall vad hon säger till Julian. I själva verket så får hon sparken för att hon har stulit 26 000 pund.
Oj.
I juni 1994 fyller Julian 31 år och för att fira hans födelsedag har Dina lagat hans favoriträtt. En extra stark curry. Trots denna kärleksgåva. Vad sa du?
Jag vill inte ha så här.
Tyvärr är det vad jag kommer laga till dig på din födelsedag. Det var det. Trots denna kärleksgåva är Julian inte i stånd att komma till telefonen när hans mamma den kvällen ringer för att gratta. Dina säger att Julian varit sjuk ett par dagar. Hon säger att han har druckit för mycket och varit för mycket i solen. Och det tycker Rosemary är konstigt. Alltså Julian var väldigt, väldigt inne på träning och typ ett ganska så clean living. Han var mer eller mindre bodybuilder. Och han, okay. Det jag försöker säga, han typ inte drack. Och han var inte heller en person som så solade jättemycket. Typ att hans mamma säger så bara, han hade alltid haft på sig solen. Och så hon säger till Dina så här, men om han mår så dåligt så här, du får ju väl ringa en läkare typ. Men det gör inte Dina. Istället så kommer hon senare samma kväll rusande till grannarna och säger att hon kan inte väcka Julian. Och när ambulansen kommer ser det mörkt ut och Julian dödförklaras på sjukhuset kort efter att han har kommit dit. En utredning kommer fram till att Julian dött av en överdos av kombinerad, alltså på liksom en blandning av antidepressiva mediciner och värktabletter. Och man kan inte avgöra om det var en olycka eller ett självmord, men det är liksom de två alternativen man framförallt kollar på. Och Dina säger då att det var ett självmord, men folk runt omkring Julian är tveksamma. Å andra sidan så tänker jag att alltså, ja, man vet aldrig hur någon mår på insidan, men folk i hans närhet är så här, det här verkar liksom otroligt. Dessutom tycker de att hans änka beter sig konstigt. För dagen efter Julians död dyker hon upp på hans arbetsplats och frågar när hon kommer få betalt från liksom försäkringen. Och det är så de får reda på att Julian har dött. Det är typ morgonen efter. Alltså när de kommer till jobbet så väntar hon där. Liksom.
Okay.
På begravningen, det här tror jag verkligen, verkligen, verkligen att du kommer uppskatta. På begravningen har hon på sig en svart minikjol i läder. Vilket ju...
Alltså, ja.
Nej, det har ju någonting. Blommorna hon har med sig ligger i en papperspåse. Och enligt folk som var där så var det tydligt att hon har ryckt upp dem från andra gravar.
Men gud!
På kortet, hon har ändå med sig ett kort. På kortet till sin avlidna make har Dina skrivit "To Julian... because you loved me so."
Alltså, gud.
Alltså, det är liksom beyond. Verkligen. Dina får inga pengar från Julians jobb och får heller inte ärva honom. Utan allt går till hans mamma eftersom det kommer fram att Dina fortfarande var gift med Lee. Så att hennes äktenskap med Julian var ju liksom inte giltigt. Därför lyckas också Rosemary, alltså Julians mamma, sätta stopp för Dinas planer att kremera Julian, vilket hon vill göra väldigt snabbt, utan istället då så begravs han. Så Dina har ju fortfarande, vill jag bara påminna om, att Lee bor ovanför arkaden. Det har gått flera år. Han bor kvar där. Han skickar pengar. Och Dina fortsätter då sitt sökande efter kärlek. Dina börjar träffa en gammal kollega som heter Robert. Det är kul att de träffas genom att hon bjuder in honom till en reunion. Och sen när han ringer typ och bara, hej, den här reunion, alltså vilket också kul, man bara, vem har en reunion för ett gammalt jobb typ? Alltså de jobbar på en bank. Det var liksom inte. Och sen när han ringer upp, han bara, what about this reunion? Hon bara, what reunion? Men att hon, och sen bara, hon kommenterar typ ingenting om det. Han bara, du skickar ett kort där du bjuder in mig. Hon bara, vill du komma hit och äta middag? Han bara, okej. Okay. Alltså det är en väldigt speciellt händelseförlopp. Han kommer dit, han tycker inte att det här finns liksom någon spark mellan dem. Men de typ ligger med varandra ändå. Alltså du vet, det blir som det blir. Och han, men efter det så är han så här, men det här, det finns liksom ingenting här, så att jag ska göra slut med henne. När han försöker göra det så berättar hon att hon har cancer. Så det är ju bara att fortsätta vara ihop. Eller liksom fortsätta träffas helt enkelt. Det är som när min första pojkvän gav mig en kattunge när jag försökte göra slut med honom. Det var ju bara att fortsätta vara ihop. Så att hon är ju döende liksom. Hon är döende i cancer och han bestämmer sig för att säga, ja, men jag ska liksom leva hennes sista dagar tillsammans med henne. Och det vi ska göra är att vi ska åka till Florida för att tillbringa hennes sista tid i livet på den platsen som hon gillade allra mest. Det är också väldigt talande att hon gillar Florida så mycket, tycker jag.
Ja, verkligen.
Så de åker till Florida, där de så här, ja, lever liksom, lever sitt bästa liv. Men en dag, 1995, säger Dina att hon måste åka iväg ett par dagar, för hon behöver åka till New York för att vittna i en antimaffia-rättegång. Så hon drar och lämnar Robert i Florida, och hon kommer aldrig tillbaka.
Okay.
Snart inser han att hon har tagit, alltså, alla hans pengar. Han har inga pengar liksom. Så han är utfattig i USA och kommer liksom inte hem. Alltså, han har inte råd att köpa en biljett. Alltså, han har inte råd att äta typ.
Men alltså, gud.
Till slut grips han, och jag vet inte riktigt varför, men jag kan ju tänka mig att det är för att han kanske typ inte, alltså, du vet, betalar några hotell eller vistelser eller whatever. Så han grips och utvisas då till, eller liksom så, skickas hem till Storbritannien. När han gör det och typ åker till Japton då för att försöka ta reda på så här, vad fan hände med Dina liksom, så får han reda på varför hon inte har kommit tillbaka. För hon har inte alls varit i New York som vittne i en rättegång mot maffian, utan hon har varit på en rättegång i Storbritannien, en rättegång där hon är den anklagade. Hon anklagas då för att ha stulit de här 26 000 punden från sin förra arbetsgivare, och hon har dömts för det i den här rättegången till 18 månaders fängelse. Så hon sitter alltså inne, det är därför hon inte har kommit men tillbaka, gud, till Florida, för hon sitter i finkan liksom. Sättet hon försöker ta sig ur den här situationen, alltså det här att hon står anklagad för det här, är att hon har alltså gjort hon har skapat ett konto, ett fejknamn som hon har satt över pengar till. Mm. Och sen har hon fått Lee att skriva brev där han påstår sig att han är då ihop med den här personen som har det här fejknamnet. Och det är de två som har stulit från Dinas jobb typ. Han är i de här breven väldigt hotfull mot henne. Så han är typ så här, han bara, du vet att han säger den så här, han bara, roses are red, violence is black typ. Och så säger han någonting, han bara, you need a shagging as a payback, och sådana saker säger han i typ brev och på telefonsvararmeddelanden. Och påstår då att han bara, han ömsom hotar henne till livet, och ömsom så säger han så här, jag tror hon heter Catherine eller någonting som hade det där kontot, bara, jag och Catherine, vi har stulit från din arbetsplats och nu lever vi gott på de pengarna typ.
Oj.
Men rätten kommer då fram till att det är bara Dina som har fått Lee att skriva det här. Och hur hon har gjort det förstår jag inte riktigt. De här hoten tror jag att hon har fått honom att skriva genom att säga att så här, du måste vara hotfull mot mig så att maffian inte tror att vi är in cahoots typ. För det skulle få dem att hålla sig borta typ. Så då har han hållit på, alltså, återigen, det här är år efter att han lämnade henne. Många, många så år. Men, som sagt, det blir ingenting av det här. Rätten går inte på att han skulle vara inblandad, utan hon döms till 18 månaders fängelse. Och två år senare, alltså 1997, så skiljer sig äntligen Lee från Dina. Det var ju verkligen på tiden.
Det var verkligen på tiden.
Hon fortsätter då förstås lura alla män hon kommer åt med lite så cancersjukdom och lite olika grejer, men älskar verkligen henne. Och så träffar hon då Richard Thompson via en kontaktannons i en tidning där i slutet av 90-talet.
Och bubbly blonde.
Vad sa du? Bubbly blonde, exakt.
Bubbly blonde.
Då är vi tillbaka där vi började. Dagen efter Dina slagit Richard i huvudet om och om igen med vad som visar sig vara ett baseballträ i aluminium, dyker en mäklare upp hemma hos Richard, helt inställd på att sälja hans hus. Richard inser då att Dinas plan var att döda honom och säga att de har flyttat till Florida, vilket ju var planen, sälja hans hus och ta pengarna. Men som sagt, hon kommer trots det inte att dömas för mordförsök utan för ett gott gäng bedrägerier. Och det är då som polisen bestämmer sig för att kolla på Julian Webbs död igen, till hans mamma Rosemarys stora, stora glädje. Det har gått 8 år sedan hennes son dog, och hon är liksom övertygad om att hans mördare då har gått fri under hela den här tiden. Så man gräver upp Julians kropp igen och gör nya tester. De ger ingenting, men man kartlägger också vad Dina har sagt och gjort kring tiden för hans död. Minikjolen, Julian, because you loved me so. Hon har sagt 8000 olika versioner av vad som hände till olika personer. Alltså hon har ändrat sig så många gånger och som sagt beträtt sig otroligt märkligt. Så hon åtalas då för det här mordet, inte på teknisk bevisning utan en liksom stark indiciekedja. Och i rättegången som börjar i december 2003 så döms hon till livstidsfängelse. Med möjlighet till villkorlig frigivning efter 16 år. Jag tror att det till slut blir 19 år. Utanför rättssalen så säger Julians mamma Rosemary, som också har a flair for the dramatic. Då säger hon så här till, till media. Ladies and gentlemen, justice have been served. Dina sitter som sagt 19 år i fängelse och verkar ha fått villkorlig frigivning 2022. Detta trots att hennes ex, Lee Wyatt och Richard Thompson, tillsammans med de poliser som har utrett Dinas brott om och om igen försökt kampanja för motsatsen. De säger så här: hon är otroligt manipulativ. Hon är en fara för alla män som kommer i hennes väg. Hon har agerat helt samvetslöst och... du vet, vissa poliser säger så här: hon är den farligaste kvinna jag någonsin har träffat. Hon har under årtionden gett sig på män fysiskt, sexuellt och finansiellt. Och de menar då, alltså det de säger är att när, alltså the parole board, de som ska avgöra om hon ska få villkorlig frigivning eller inte, de är också en hel grupp med män. Så när hon får det säger de så här: ja, men det här är bara, det här är vad hon gör liksom. Alltså hon manipulerar män typ. Nu har hon lyckats manipulera hela den här gruppen med män. Och polisen är också övertygad om att det finns fler offer där ute. De identifierade 12 män som utsatts, tror jag. Men de tror att det finns ännu fler då. Och dessutom fanns det misstankar om att Dina kunde ha gett sig på en älskare tidigare. På 70- och 80-talen bodde Dina i Bulgarien och tränade gymnastik. Och då dejtade hon en man som hette Stojan Kostov, som försvann spårlöst någon gång under tiden som de dejtade. Så ungefär samtidigt som hon dömdes för mordet på Julian sa polisen att man kollade på det försvinnandet också. Det verkar inte ha lett till någonting, utan så här, alltså det har inte blivit någonting av det. Det är bara misstankar. Utan det hon dömdes för var då massor av bedrägerier mot ett helt jävla gäng män som hade oturen att korsa vägar med Dina Holmes och också då mordet på Julian Webb.
Jesus.
It's a juicy. Jag vet, jag vet. Det är verkligen en
alltså, mycket intens.
Ja, nej, alltså, jag har då tittat på dokumentären Dina Thompson Black Widow. Och där är alltså en person, alltså en hel kille hon dejtar till som är med. Är inte med, har jag inte berättat om. För att det är så här, det är så jävla, jävla fullmatat. Och hon gör så mycket saker och det överlappar så himla mycket typ. Jag har också lyssnat på poddarna True Crime Campfire och All Killa No Fillas avsnitt om det här, som har ett otroligt roligt avsnitt om det här fallet. Så om man gillar kul så kan man lyssna på det. Jag har läst artiklar på BBC, på The Argus, på The Guardian. Jag har läst ett utdrag i boken Kiss of Death, True Cases of Fatal Attraction av Jean Ritchie. Och sen så har jag också förstås läst på Wikipedia.
Tack Karin.
Det var det.
Karin.
Tack Karin.
Då kör vi igång då helt enkelt. Ska försöka göra ett avsnitt utan ämmanden. Så att,
det är verkligen alltså kul hur otroligt säker du är på att det är kritik riktad mot dig och inte mot mig. Mm. Och jag tror det.
Ja. I de finaste kvarteren i Beverly Hills i Los Angeles ligger ett jättestort hus. Och hus är kanske egentligen en underdrift, för det är ett in i helvete stort mansion, är väl en mer korrekt beskrivning av det. Och det heter Greystone Mansion. Och en journalist vid namn David Patrick Columbia beskriver det som att Greystone liksom är... allting som ligger i det här kvarteret är ju liksom hur tjusigt som helst.
Yep.
Men det här Greystone Mansion då är liksom något helt annat. Det är liksom spelar i en liga för sig.
Ah.
Och detta mansion med dess 55 rum byggdes i början på 1920-talet av en otroligt förmögen man vid namn Edward L. Doheny som tjänat hela sin enorma förmögenhet på olja. Och utöver att ha tjänat storkovan på olja så hade han också varit en väldigt så tydlig person i en stor politisk skandal i USA. Mm. Där han anklagades för att ha mutat inrikesministern.
Mm.
Och det här var ju inte så bra för familjen Dohennys rykte. Men som ofta med personer med mycket pengar och socialt kapital så klarade han sig liksom ändå relativt oskadd ur den här skandalen. Och han byggde då det här Greystone Mansion på en bit land som familjen haft i sina ägor länge till hans son Edward Doheny Jr. som också kallades Ned och Neds fru Lucy i en lite så här nätt gåva till det här unga gifta paret. Jag känner att de bröllopspresenter vi fick, de leknar lite. Ned och Lucy flyttade in i Greystone Mansion och bodde där med sina fem barn 1928. Och det här bygget hade ju såklart pågått i liksom flera år, för det var ju då alltså ett helt sjukt hus. Och det sägs att det kostade runt $5 miljoner i dåtidens värde, vilket idag väl är liksom 100 gånger så mycket eller någonting. Mm. Så att, och de hade liksom verkligen allt man kan tänka sig att man behöver i ett hem på Greystone Mansion. De hade ett eget stall, de hade flera olika idrottsanläggningar, de hade flera tennisbanor, ett gym, simbassänger, någon typ av biosal, en balsal, bowlingbanor. Alltså du vet, det fanns allt man ville göra där. De hade också sitt egna, huset hade också sin egna liksom, telefonväxel. Så de hade liksom en intern växel.
Där en jobbade liksom?
I huset. Ändå mäktigt.
Tänk vad länge det har funnits så mycket pengar i världen.
Alltså det är verkligen så. Och Ned och Lucy rörde sig ju i de allra finaste kretsarna såklart. De hostade fester på löpande band och var alltid i centrum på alla sociala tillställningar. Givet Neds pappas bakgrund då i den här mutskandalen och med tanke på alla de här pengarna som lagts in i Greystone Mansion så var det inte bara societeten som var intresserad av Ned och hans familj utan den federala polisen var liksom sugna på att sätta dit någon för mutan som betalats ut från Neds pappa många år tidigare, typ för att sätta en exempel helt enkelt, att även om man är rik så kan man inte köpa sig fri just från vad som helst.
Det är kul när de säger så, man bara, fast det kan man.
Och faktum var att Ned och hans gamla barndomsvän turned assistant och alltiallo Hugh Plunkett hade varit de två som liksom faktiskt lämnat över en väska fylld med pengar, alltså själva mutan vid den här liksom vid det här i den här skandalen, så var det liksom de som hade varit själva maskinen med pengar, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Så de låg liksom lite pyrt till då, om man tänker på att federala polisen ändå var så här, någon ska betala för det här. Men som det ju också ofta är när några är vänner på det här sättet som Ned och Hugh var, du vet, Ned kom från en superförmögen familj och Hugh kom från en mer vanlig familj, så de hade liksom blivit mindre och mindre vän och mera liksom fixare åt Ned. Hugh hade blivit det då liksom under deras vänskap. Han köpte helt enkelt honom, du vet, sådär. Han hade skrivit på, du vet, många checkar i hela byggandet av Greystone, och man kan väl liksom läsa mellan raden att han hade skrivit checkar där typ Ned inte ville bli sedd helt enkelt, om du förstår vad.
Ja.
Så när allting liksom ändå ställdes på ända, kan man väl säga, i Ned och Lucys liv. Ned anklagades liksom officiellt för att ha varit en del av pappans muthärva. Så klev Hugh fram, frivilligt eller ofrivilligt är väl lite oklart. Men han gjorde sig synlig som att så här, du vet, det var inte, han gjorde sig själv complicit helt enkelt.
Mm.
Heter det så?
Mm. Mm.
Men när det då var dags för Hugh att vittna kring om det här så blev han mer och mer otillräknelig. Alltså han blev mer och mer unhinged, beskrivs det som. Han, du vet, gjorde konstiga utspel. Han var helt oberäknelig, tyckte liksom alla, och då även Ned. Så ju närmare liksom den här vittnesdagen kom, desto mer och mer orolig, eller man ska säga, blev väl Ned. Och till slut klev han då fram och sa att så här, nej, han kan inte vittna, utan han behöver vård innan någonting liksom kan, innan han kan vara i något vittnesbås. Så att Ned såg helt enkelt till att Hugh hamnade på någon slags institution där han då skulle få hjälp, helt enkelt. Så att det pågår liksom en utredning om mutskandalen, om Ned och Hugh. Och Hugh ska vittna om vad som har hänt. Och då placeras han på en institution. Där är vi nu.
Lägligt.
Bara för att wrap things up lite. En kväll i februari 1929 så kom en bil körandes till Greystone Mansion. Bakom ratten satt Hugh. Han plingade på de stora grindarna och de som arbetade i huset kände ju honom väl, så han släpptes in och tog sig upp till själva byggnaden. När han klev in i huset så kontaktade han Ned genom då husets egna telefonväxel och bad att få träffa honom. Lucy, Neds fru, satt i husets bibliotek och läste när hon enligt egen utsago hörde ett skott i huset. Hon reagerade inte som man kanske tänker sig att man skulle göra. Alltså, du vet, typ gallskrika och typ springa dit och ringa på polisen. Och vi vet ju att folk reagerar på olika sätt. Men hon gick direkt till telefonen och ringde till familjens läkare. Och den här läkaren befann sig på bio med sin fru nere i Beverly Hills. Och det är bara så spännande att tänka typ så här, hur visste hon att han var där? Och du vet vad? Hon hade i alla fall, hon ringde till den här biografen och biografen meddelar helt enkelt läkaren. Och han åker till huset, han är på plats ungefär 20-30 minuter efter att Lucy har ringt. Bion låg typ 10 minuter bort och du vet sådär. Och när han väl är i huset så går de då tillsammans, de två bara, till den plats där Lucy tyckte sig ha hört skottet ifrån. Polisen kallades inte till Greystone Mansion förrän 2 timmar senare. Innan polisen kallades dit så har Lucy och familjens läkare ringt flera av Lucys familjemedlemmar till huset. Och när polisen väl kommer till platsen så möts de då av en ganska fruktansvärd scen. Där i ett av alla de här 55 rummen som fanns i huset hittades Ned Doheny och Hugh Plunkett döda. Båda två skjutna till döds i varsin stor pöl med blod.
Okay.
Och vad som har hänt under de här 2 timmarna liksom innan polisen kom dit, mer än att de här 2 männen är döda, är det ingen som riktigt vet. Det som Lucy berättade och som verkar vara liksom den officiella storyn som folk har rapporterat om var att efter att familjens läkare kommit till huset och gått åt det här hållet då som de hört skotten från, så när de har kommit fram till det rum där man tror, där de tror att skottet har avfyrats, så mötte då Lucy och läkaren Hugh i dörren. De berättade att han höll en pistol i handen och att när han hade sett Lucy och läkaren så hade han vänt om in i rummet, smält igen dörren och sen hade de då hört ett skott till.
Vad fan pågår?
Ja.
Ja.
Och allt det som då Lucy och läkaren berättade kan ju liksom tänkas tyda då på att det var Hugh som först mördat sin gamle vän. Och sen då när Lucy och läkaren kommit på honom så har han då gått in och begått självmord. Det som är speciellt är att det gick ju flera timmar innan polisen kom till platsen. Och det skulle senare visa sig att kropparna hade flyttats från ursprungsplatsen när polisen kom dit. Det är konstigt, och det som gjorde det hela liksom lite konstigare var att det visade sig att Hugh hittades på mage och under sig hade han sin hand med en cigarett i handen. Han hade också blivit skjuten i bakhuvudet från nära håll.
Okay.
Ned hade hittats på golvet bredvid, och bredvid sig hade han en, ett omkullvält glas med whisky och en omkullvält för fåtölj. Han hade blivit skjuten i pannan också på nära håll. Så pass nära, du vet, att han hade så här krutrester i pannan. Det är helt enkelt ganska oklara omständigheter. Och givet familjen Donahues höga status och hur kända de var, så fick ju morden otroligt mycket uppmärksamhet. Och trots att den allmänna uppfattningen var, även med de här märkliga omständigheterna, att det var ett murder-suicide, så är det, har det aldrig kunnat bevisas. Och teorierna har ju haglat, kan man säga.
Okej, okay. Ja, jo.
En teori. Hänger du med?
Ja, jag hänger med. Men det är riktigt jävla konstigt. Ja,
jag vet, det är väldigt snurrigt. Och jag känner det själv att det är lite snurrigt. Så ställ
frågor. Nej. Alltså, jag menar att det är konstigt. Vad fan är det som pågår? Är det jag menar
vad med? Är det som pågår?
Ja.
En teori var att det faktiskt var Ned som hade mördat Hugh och sen begått självmord. Och anledningen till att han då skulle ha mördat Hugh var för att, enligt den här teorin, Hugh skulle ha kommit till Ned och begärt pengar eftersom han var den som skulle behöva ta skulden för den här muthärvan.
Mm.
När han då ska ha gjort det här, menar den här teorin att Ned blev arg och sköt Hugh. Och han sköt då sedan sig själv enligt den här teorin för att han då inte kunde leva med det faktum att han mördat någon och dessutom hans bästa vän. Det som folk tyckte gav den här teorin stöd var att Ned inte begravdes i familjegraven. Och du vet, den här familjegraven var en sån riktig toppspot på en katolsk kyrkogård i Beverly Hills. Neds pappa och pappans fru var liksom väldigt aktiva i den katolska kyrkan, frekventa besökare men också väldigt så stora bidragsgivare. Så de hade liksom den bästa platsen på kyrkogården. Och folk som då stöttar den här teorin menar att han inte skulle få begravas där eftersom att det inte ses på, med blida ögon på självmord inom den katolska kyrkan. Och att det var därför då han begravdes på en helt avskild plats och inte på en kyrkogård.
Mm.
Det finns inga bevis för det här. Det finns inga bevis för någonting. Så att det här är liksom en teori. En annan teori var att Lucy hade mördat de båda männen. Det florerade ganska intensiva rykten både innan och efter de båda männens dödsfall att de inte bara var vänner och kollegor utan att de faktiskt var ett par. Det fanns folk då som trodde att Lucy kom på männen, liksom kom på att de hade en kärleksrelation och att hon efter det då mördat dem för att hon typ blivit så arg när hon upptäckte. Eller att hon då ska ha vetat en längre tid men att hon till slut bara inte stod ut längre.
Mm.
Det som eventuellt skulle kunna tala för att hon hade någonting med saken att göra är ju då eftersom det dröjde så länge innan polisen kallades till platsen, att de hade flyttat kropparna, du vet, att hon hade ringt dit hela sin familj, familjens läkare som hon litade på, du vet, sådär.
Mm.
Det finns inga bevis för det här heller, men det var en ganska aggressiv och liksom, du vet, tabloid teori.
Ja.
Sen finns det ju då också teorier av olika sort om att männen helt enkelt blev tystade av någon annan som var rädd för att deras eventuella vittnesmål om muthärvan skulle liksom få dem att framstå i dåliga dagar helt enkelt.
Mm.
Det var aldrig så att Neds pappa misstänktes, som jag förstår det, men det fanns ju andra högt uppsatta män som eventuellt skulle kunna ligga risigt till om de faktiskt berättade om allting som de hade gjort. Det fanns också folk som hade teorier om att Ned och Hugh hade andra skumma affärer med andra skumma personer och att någon av dem då skulle vilja mörda dem. Att det kan ha varit någon så här finansiell uppgörelse, de hade att göra med maffian, alltså du vet, massa sådana grejer. Inga teorier för det, eller inga bevis för det heller. Nej. Men det skrevs mycket och folk undrade, är väl det man kan säga. Det här, alla tyckte bara att det här var så jäkla märkligt helt enkelt. Ja. Och att du vet, det bara var så här, men det var Hugh som mördade Ned och sen sköt han sig själv trots att han var då skjuten i bakhuvudet. Lucy gifte så småningom om sig med en annan man och de bodde kvar i Lucy och Neds hem med deras, alltså Lucy och Neds fem barn. Under tiden som Lucy och hennes nya man bodde där med familjen så var det flera andra tragiska dödsfall som inträffade på Greystone Mansion.
Mm.
Det var två personer i personalen som dog under tiden, liksom under ett arbetspass. Och ett av barnens vänner, en ung flicka, dog när hon föll ut genom ett fönster i huset. Alla de här tre dödsfallen finns det också teorier kring sig om att det då egentligen inte var olyckor eller självmord som det framställdes. Men det finns heller ingenting som styrker de här teorierna, utan de är liksom ansedda att vara då antingen en olycka och i ett fall ett självmord då. Lucy och hennes man bodde kvar länge men flyttade till slut ut från huset. Det spekulerades då i att Lucy var i behov av pengar och tvingades sälja, vilket typ känns ganska naturligt att downsiza från 55 rum till kanske 20 rum och istället få ut lite pengar.
Rimligt.
Verkligen. Idag är det en väldigt populär turistattraktion, både för att det liksom har hänt, både för att huset är så spektakulärt i sig såklart, men också för då alla saker som utspelat sig i huset och som har hänt i huset. Det finns också väldigt många historier om att det pågår övernaturliga saker i huset. Många besökare och även flera personer som arbetar i huset har historier om när det har hänt saker som de bara inte kan förklara. Det finns folk som har sett saker som inte finns. De hör en röst från en person som inte är där. En person som hade varit på besök på Greystone Mansion åkte till sjukhuset efter att han varit där för att han upplevde att han befann sig i ett helt sinnessjukt vinddrag som var så kallt. Och du vet, det fanns inget sånt vinddrag, utan det fanns ingenting som kunde förklara den här kylan som han hade i kroppen. Nej. Det fanns ingenting som kunde få upp värmen i hans kropp. Så till slut åkte han, du vet, han satt sig i bilen med högsta värmen. Han la sig ett varmt bad. Han åt och drack varmt, men ingenting hjälpte. Så till slut åkte han då till sjukhuset och de kunde inte ge någon förklarlig anledning till varför han var så kall. Och det här är tydligen ett väldigt känt fenomen, vilket det kallas då för övernaturlig kyla.
Okej, okay. Absolut.
Men än idag då så vet man inte vem som mördade Ned och Henny och Hugh Plunkett på Greystone Mansion i slutet på 1920-talet.
Vad fan?
Utan det är ett stort mysterium. Hur sjukt?
Alltså jävla sjukt. Alltså.
Vad tror du har hänt?
Men alltså, jag vet verkligen inte.
Nej.
Jag blir galen.
Man blir galen, eller hur?
Men hon beter ju sig konstigt runt omkring där.
Mm.
Hon kanske mördar dem. Så. Last.
Who knows?
Men jävlar vad sjukt.
Mm.
Okej. Okay. Vad tror du?
Jag har läst, jag tror kanske, och det här kanske är, jag tror typ att de har blivit mördade av typ maffian eller någonting sånt.
Mm.
Jag vet inte.
Att någon vill,
eller jag håller eller, med.
Det låter ju mer typ konstigt. Som att det skulle vara typ någon slags så här, fan, vet du vad, det är the G-men igen, även här.
Ja, mm. Alltså det är typ det.
Jesus Christ alltså.
Mm.
Jag kollar på huset. Det är ju det är mycket hus det.
Ja, det är ändå ganska mäktigt alltså. Eller?
Ja, riktigt sjukt.
Mm.
Ja, berätta för mig om dina källor.
Jag har läst The Sensational Society Killings That Rocked LA, Still a Mystery 19 Years Later på Los Angeles Times. Och så har jag läst Scenes of the Crimes av Cecilia Rasmussen, också på Los Angeles Times. Ett inlägg av då den här journalisten jag nämnde i början som heter David Patrick Columbia på New York Social Diary med rubriken The Continuing Mystery på Greystone Mansion. Jag har läst Edward Senior och Edward Juniors Wikipedia-sidor och även om huset såklart. Och sen har jag lyssnat på True Crime with Kendall Ray och det avsnittet heter The Murder Mystery of the Greystone Mansion och Avery After Dark och det avsnittet heter Haunting Murder at the Greystone Mansion.
Wow, tack snälla du. Vilken
tack
jävla
du.
Historia, eller?
Helt sjukt.
Tack för att ni var med oss. Även den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Och tack för att ni rider ut i gryningen för oss. Vi uppskattar det.
Ja, verkligen. You rock.
Hej då!
Vi hörs!
En del av